Hej, Per här. Jag tänkte bara kort nämna att Stjärnbaneret har fått en systerpodd kallad Old Glory då, ett annat namn för Stjärnbaneret, alltså fanan. Det är en slags engelsk variant av podden som kommer att ha både snarlikt men också lite annorlunda innehåll. Det skulle ju vara himla kul om även den podden får lite lyssnare. Ni får gärna lyssna på den med, men framförallt så får ni gärna hjälpa mig att sprida den till vänner och bekanta och kollegor och andra som ni känner i USA eller någon annanstans i världen som ni tror skulle vilja lyssna på en podd på engelska om USAs historia. Tack, det var bara det jag ville säga. Nu kommer avsnittet. Hej då!
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness.
Now, we are engaged in a great civil war, testing that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth.
And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country.
I have a dream, my four little children, one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky.
Hej och välkommen till Stjärnbaneret, en podcast om USAs historia med mig, Per Fjärdingby. Och vi rullar vidare i översiktsserien och jag gjorde ju en liten parentes här i den kronologiska ordningen, höll jag på att säga. Men en liten, dra ut trådarna lite. Förra gången så tittade vi på den konservativa högerns framväxt. Idag tänkte jag att vi skulle titta lite grann på hur man från den konservativa högern börjar attackera liberalismen. Och titta lite grann på liberalismens fall och demokraterna som får befinna sig på defensiven politiskt för att liksom lite grann förstå andra sidan av myntet. Och med det som grund så tror jag att det blir enklare också att förstå presidentvalet 1980 med där Ronald Reagan vinner och även hur USA går in i en ny konservativ era då, helt enkelt då. Så i förra avsnittet pratade vi om lite olika, ett antal olika konservativa grupper och fenomen som stärkte varandra och som alla bidrog till konservativa idéer då. Det var den kristna högern med tv-predikanter, pratade lite grann om solbältet där södern och västern har blivit lite av ett leopardmönster av svarta prickar av fattiga afroamerikanska innerstäder med vita ringar av vita medelklassförorter som omringar dem oftast med konservativa ideologier. Och ekonomiskt pratade vi om både den här skatterevolten och den nya utbudsekonomiska teorin. Och vi Vi pratade också om att det fanns en grupp av neokonservativa före detta liberaler som blivit missnöjda med USAs inriktning och gått över till det republikanska partiet. Men också lite grann hur näringslivet och big business i tid av stagflation börjar förespråka mer skattesänkningar och avreglering och skapa en stark lobbying. Och även att konservativa börjar använda ny taktik och organisering för att få konservativa politiker valda. Då. Och allt det här på något vis sammanstrålar ju en bit in på USA när vi är under Jimmy Carters era här och bygger liksom upp för en stor showdown i presidentvalet 1980. Så idag tänkte jag att vi skulle titta lite grann på den här vitaliserade konservativa högern gå på offensiven och hur demokrater och liberaler splittras och hamnar på defensiven då. Och minst lika viktigt är ju att titta på personen Ronald Reagan men också förstå hans företrädares roll i hans karriär då. Och med det som grund så tittar vi sen på presidentvalet 1980 då, som är en viktig vändpunkt i amerikansk historia. Samtidigt som den här konservativa koalitionen började enas och växa sig starkare på 60- och 70-talet med en framväxande stark höger här då, så fortsatte den demokratiska koalitionen sin nedgång och fall kan man säga. Man ska komma ihåg att USA hade en väldigt lång liberal era där demokraterna dominerade i kongressen med egentligen stundtals mot otroliga siffror då. Mellan 1933 när FDR, alltså Franklin Delano Roosevelt, skapar en ny demokratisk koalition med sin nya giv och vinner presidentvalet och från där och fram till Jimmy Carters avgång 1981 då, så hade ju demokraterna majoritet i kongressens båda kammare samtliga år förutom åren 47-49 och 53-55. Så republikanerna är ju alltså ett minoritetsparti i både senat och representanthus under 1933 till 1981 med undantag då för 4 ynka år. Så att det är klart att det här är ju helt otroligt vad demokratiska partiet har dominerat själva kongressen då. Det är också rätt få av de här åren som har haft så kallad divided government, alltså att ett parti inte har makten i båda kongressens kammare och presidentposten. Det är ju alltid lättare att styra landet om man har sitt parti har majoritet och presidentposten då. Men åren 47-49 då så har ju republikanerna kongressen medan demokraten Truman har president i Vita huset och också förutom Eisenhowers 2 första år 53-55 så behövde ju de republikanska presidenterna då Eisenhower, Nixon och Ford hantera helt enkelt en demokratisk kongress då så att säga. Så att där har vi ju liksom lite inslag av det här divided government. Det här är ju en sån där sak som uppstår genom att du har maktdelning där man kan ha då, ett parti kan ha president den verkställande makten medan ett annat parti kan dominera den lagstiftande. Det är ju inte så det fungerar till exempel med parlamentarism som vi har i Sverige. Då måste ju det styrande partiet i regeringen eller koalitionen i regeringen ha en majoritet av riksdagen bakom sig så att säga. Så under totalt 30 år under tidsperioden 33-81 så har ju demokraterna makten i båda kongressens kammare och Vita huset samtidigt. Så fram till att Ronald Reagan tog över 81 så har det ju sannoligen varit en liberal period och många hade ju under de här åren börjat prata om en naturlig majoritet, alltså demokratiska partiet och liberalerna hade en naturlig majoritet som att det var någonting nästan självskrivet så att säga. Och det är därför det är inte så konstigt att många demokrater och även andra trodde att de demokratiska segrarna i valen 74-76 var en slags återgång till den tidigare liksom, demokratiska dominansen. Det visade sig dock att det var tillfälliga framgångar där många väljare vände republikanerna ryggen tillfälligt då efter till exempel Watergate-skandalen. Och den här framgångsvågen efter Watergate blev väldigt kortvarig för demokraterna då. Under 60-talet började det demokratiska partiet bli allt mer splittrat också. Demokraterna hade ju alltid varit ett parti bestående av koalitioner av grupper som i grunden hade väldigt olika baser men som ändå kan samverka. Men precis som den senare kända talmannen i kongressen, Tip O'Neill, konstaterar, så om det hade handlat om Frankrike så hade ju demokraterna varit 5 olika partier så att säga. Inom demokraterna fanns också en splittring mellan konservativa och liberala då. En viktig del av det demokratiska partiet hade ju varit den här konservativa södern. Men allt fler konservativa i södern lämnar ju partiet här och han sluter sig till republikanerna. Om man ska komma ihåg att den här förändringen kommer ju tidigare när det gäller presidentval. Där många väljare i södern kunde tänka sig starka antikommunister som till exempel Eisenhower som president. Och börja rösta republikanskt i presidentvalet på 50-talet, men från 64 så började republikanerna då verkligen ha lite fäste då bland presidentvalen i södern, men i övrigt så att säga så är det ju fortfarande demokraterna som dominerar lokalt och liksom till kongressen så fortsätter man ju i södern att rösta demokratiskt under 50- och 60-talet i väldigt, väldigt stor utsträckning. Ända en bit in på 70-talet så är det många demokrater som väljs från södern då. Men på 70-talet så börjar ju allt fler vita i södern successivt gå över till republikanerna då, särskilt i de här växande förorterna i solbältet då. Och samtidigt så börjar det afroamerikanska demokrater vinna då i städernas innerstäder då. Det här blir ju att södern då blir ett slags lapptäcke av svarta prickar med vita ringar runt om då, slags leopardmönster som man brukar säga. Och det här gör ju liksom att det demokratiska partiet inte längre har den här goda stödet utav en konservativ falang i södern då. Utöver den här splittningen då i att demokraterna inte längre är en koalition med i södern då, så fanns också en splittring mellan ekonomiska liberaler då, och så kallade livsstilsliberaler då. Bland ekonomiska liberaler så fanns ju liksom arbetarklassen som drivit löntagarfrågor, haft en stark koppling till facken då ända sedan nya givens dagar. Alltså fackförbunden var ju en, och arbetarrörelsen var ju en väldigt viktig del utav Roswells nya given koalition. Men den här gruppen hade ju börjat tappa inflytande inom demokraterna i takt med att fackförbunden började tappa mark på 50- och 60-talet. Och fackförbunden i USA var ju redan svaga när de började attackeras av konservativa på sen på 70-talet då. Och den här ekonomiskt liberala falangen tappar ju också mark internt inom det demokratiska partiet till de här så kallade livsstilsdemokraterna som istället betonar sociala och kulturella frågor då. Livsstilsdemokrater tenderade ju att tillhöra den övre medelklassen och hade fått utlopp för sina starka hållningar i sociala frågor via både medborgarrättsrörelsen och kritiken mot Vietnamkriget, det som kallas för motkulturen, feminismen, miljörörelsen, allt det här vi egentligen pratade om på 60-talet, alltså alla de här kulturella motrörelsefenomenen så att säga, var ju starkt präglat utav hela det här med livsstilsfrågan då. Och livsstilsdemokrater hade ju fått ett allt större inflytande över det demokratiska partiet då. Och också till slut lyckas nominera en av de egna då i form av George McGovern då i valet 1972 då. Och i mellanårsvalen efter Watergate 74 hade man fått stora framgångar, men deras åsikter och prioriteringar gick oftast stick i stäv då med de mer ekonomiska demokraterna och arbetarklassens intresse då så att säga. Ett populärt klistermärke på bilar bland demokrater som tillhörde arbetarklassen var ju "If you're hungry and out of work, eat an environmentalist." Så det kan man väl vara ett klistermärke som mer än väl på något vis beskriver konflikten mellan de här två falangerna av det demokratiska partiet då. Så ett problem för demokraterna när deras koalition splittras allt mer i olika intressen var ju att många helt enkelt valde att få utlopp för sin aktivism inom andra organisationer än själva det demokratiska partiet då. I form av lobbygrupper, facken, miljöorganisationer, medborgarrättsorganisationer, den nya feminismen och liknande då. Så demokraternas mer generella frågor eller breda samhällsfokus tappar lite grann kraft då. Och republikanernas kritik mot sina motståndare var ofta att de just stod för det här specialintressen. Liksom att man inte stod för landets bästa utan att man bara hade de här olika specialintressena som fokus helt enkelt. På 70-talet så hade ju då den nya konservativa högern växer så pass stark att man känner sig liksom redo att börja verkligen attackera demokraterna då. Och det här börjar ju få sin kulmen under Jimmy Carters dagar, och där kan man ju reflektera över att Jimmy Carter var ju knappast någon uttalad liberal eller livsstilsliberal, utan kom ju från den här konservativa skolan i södern och kanske var en av de egentligen mest konservativa demokraterna sedan Grover Clevelands dagar, om man ska göra någon form av jämförelse då. Det är ju också ironiskt att kritiken mot liberalismen och attackerna att demokraterna var för liberala kom då under hans 4 år som president då. Men det var ju under Carter som den här demokratiska koalitionen föll sönder mer än någonsin då tidigare sedan Roosevelts dagar då och nya givens dagar. Under 70-talets andra halva så lyckades republikanerna utnyttja en rad kriser och en negativ samhällsbild för att öka sitt stöd, och man lyckas ju effektivt att skylla de här kriserna på demokraterna och liberalerna då. Så mycket av de här frågorna då, kriserna, olja, energi, strukturella problem i industrin och annat, hade ju egentligen väldigt långsiktiga strukturella orsaker snarare än någon form av ursprung i Carters politik då. Och landets ledarskap under Carter var ju knappast ärkeliberalt, men det spelade liksom ingen roll. Konservativa hade väldigt stora framgångar när man kopplar landets problem till en liberal agenda då. Ronald Reagan säger bland annat: "For the average American, the message is clear. Liberalism is no longer the answer, it is the problem," säger han till exempel. Och Ronald Reagan då, den konservativa högern, de utnyttjar de här ett antal politiska frågor för att vinna väljare då. Och det är ju då frågor där de tydligt kunde kritisera liberal politik då. Och det handlar ju främst om frågor som ras, kriminalitet, kultur, jämlikhet mellan könen, skatter och den offentliga sektorn då. Ras, det är ju en av de mer uppenbara frågorna då. Under 60- och 70-talet så blev ju rasfrågan tydligt förknippat med partierna då. När konservativa demokrater lämnade demokraterna för republikanerna, så blir de här skiljelinjerna tydligare. Republikanerna spelar väldigt mycket på vita amerikaners rädsla och fördomar gällande afroamerikaners kring integrering och kriminalitet då. Eftersom det med Ronald Reagan och framåt var så givet att en röst på republikanerna var en röst mot positiv särbehandling och andra liksom medborgarrättsfrågor, så behövde liksom republikanerna inte alltid heller skymta med sin rasism då. Och skiftet på slutet av 60-talet och 70-talet från legal diskriminering i södern till informell och mer strukturell rasism och åtgärder för att kompensera afroamerikaner skapar ju liksom ett bakslag för medborgarrättsrörelsen då. För även om liberala vita fortsatte att stödja de här programmen, så började många andra vita tycka att det var nog nu så att säga. Och republikanerna började istället tala om någon slags omvänd rasism mot vita istället då, när det kommer till liberala åtgärder då. Istället uppstod ju ett klimat där minoriteter som afroamerikaner beskrevs som passiva, klagande, själviska som bara skrik på hjälp då. Den konservativa högern menar istället att minoriteterna borde hjälpa sig själva genom disciplin, utbildning och hårt arbete och så vidare. Afroamerikaner och andra minoriteter var ju inte ansvariga för vad som hade hänt dem tidigare, men de får ta ansvar för vad som skulle hända dem i framtiden då. Runt 1980 så ansåg enligt en undersökning bara en femtedel av amerikanerna att staten skulle arbeta aktivt för att förbättra afroamerikaners sociala och ekonomiska position då. Och den här rasfrågan blev också väldigt uppblandad med frågan om kriminalitet då. Med nästa fråga som de konservativa högern spelar väldigt hårt på då. Under åren 1960-1980 fyrdubblades antal brott, och särskilt då våldsrelaterade brott. Värst var ju våldet i de stora innerstädernas getton då. För afroamerikanska män som växte upp där var det oerhört svårt att ta sig ur gettot via utbildning, disciplin och hårt arbete som de konservativa föreslog då. Där var det ju väldigt svårt att leva den amerikanska drömmen då. Istället var det oerhört lätt att istället då ryckas med och gå med i gäng och sälja droger och begå brott då. Även om afroamerikaner utgjorde 11% ungefär av befolkningen, så stod de för 30% av våldsbrotten och 62% av alla rån då. Och den här rädslan för kriminalitet var ju stor och i amerikaners medvetande väldigt, väldigt förknippat med ras och innerstäder då. Och de konservativa spädde ju gärna på den här bilden av svarta som kriminella och spelade på den här rädslan hos vita då. Man anklagar de liberalas slapphet mot kriminella som man tyckte då fanns hos demokratiska politiker och domare och jurister. Och man kritiserar starkt de tidigare liberala åtgärderna som gav kriminella rättigheter. Vi pratar om den här Miranda-varningen liksom och sådana åtgärder. Och ett skämt som gick på den här tiden var att en konservativ var en liberal som hade hade blivit rånad. Liksom en slags skämtsamt sätt att beskriva en neokonservativ. Då. Den konservativa retoriken gav ju också resultat. Och i mitten av 60-talet ansåg 48% av amerikanerna i en undersökning att domstolarna var för slappa och toleranta mot kriminella. Och i slutet av 70-talet ansåg 83% av det. Samtidigt hade motståndet mot dödsstraffet minskat från 47% till 27%. Så att här är ju väldigt, ser man en tydlig effekt av all retorik då.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Nästa fråga som konservativa gick till attack mot var kulturen i allmänhet och motkulturen i synnerhet. Även om media i allmänhet varit kritiska mot motkulturen och ungdomsrevolten, så hade ju, som vi pratade om tidigare, den här hippiestilen och kulturen som sådan format verkligen en helt yngre generation under 60-talet. Och de här värdena som motkulturen stod för, som jämlikhet, jämställdhet, tolerans, personlig frihet, självförverkligande, frihet att uttrycka sig, stod ju liksom i väldigt skarp kontrast till den konservativa högerns värderingar då. Speciellt den religiösa högerns värderingar då. Och motkulturen var för de då skadligt, eftersom unga ifrågasatte både traditionella värden som familj och religion i allmänhet, men också auktoriteter som religiösa ledare och militären och universitetslärare i synnerhet. Så konservativa hatar ju verkligen den här motkulturen då, som de ansåg spred en jätteutbredd moralkris i samhället. Och även motkulturen var en fråga där konservativa menar att liberaler varit för tillåtande och slappa. De tillåtit alla de här omoraliska och syndiga beteenden. De anklagar medelklassens livsstilsdemokrater för att ha lett en hel ungdomsgeneration in på fel bana med droger och sexuella experiment och icke-traditionella könsroller och allt mellan himmel och jord. Och det kulturkrig som startade då mellan den konservativa högern och livsstilsliberaler på 70-80-talet gjorde ju att den kristna högern och neokonservativa hittar liksom gemensamma frågor. Tillsammans så kan man ju då gå till attack mot vad man såg som sina värsta fiender i form av militanta feminismer och syndiga homosexuella och farliga ateister. Och i många högerkretsar var inget så farligt som feminismen och dess framgångar. Och i högsta domstolen hade ju den värsta motgången för de konservativa varit Roe vs. Wade, som legaliserat aborträtten nationellt. Och kongressens här hade värsta motgången där hade ju varit det här att det här Equal Rights Amendment röstade igenom. Och alla siffror gick åt fel håll i konservativa. Antalet kvinnor med högre examen ökade, tyckte man var dåligt. Antalet kvinnor som jobbar utanför hemmet ökat, inte bra. Antalet aborter ökat, inte heller bra. Antalet öppet lesbiska kvinnor ökade och antalet skilsmässor ökade. Så allt det här är siffror som går åt fel håll enligt konservativa. Man ser helt enkelt att den traditionella kvinnorollen och kärnfamiljen därmed var hotad. Konservativa i allmänhet och konservativa kvinnor i synnerhet gick till motattack och man lyckades stoppa det här Equal Rights Amendment, men i övrigt var det svårt för konservativa att komma med motåtgärder då. De ville ju ironiskt nog inte lägga sig i den fria marknaden och de motsatte sig ju statliga program som kunde hjälpa ekonomiskt pressade familjer, just de här faktorna som gjorde att till exempel kvinnor kom ut i arbetslivet. Så här blir ju liksom en slags paradox att de verktyg man egentligen kanske hade behövt för att stoppa utvecklingen var ju någonting man ideellt eller ideologiskt inte var för som politiska åtgärder. Evangelisten Pat Robinson summerar den här konservativa högerns syn på feminism när han menade att deras agenda var socialists, encouraging women to leave their husband, kill their children, destroy capitalism and become lesbians. Det var hans lilla sammanfattning av det hela. Och den konservativa högern fördömde ju alla liberala åtgärder för att stödja marginaliserade grupper i det amerikanska samhället, oavsett om det var afroamerikaner, latinos, ursprungsamerikaner, immigranter, kvinnor, kriminella, fångar, homosexuella, mentalsjuka, fysiskt handikappade, unga eller allmänt fattiga, vita, liksom. All typ av stöd beskrevs som av konservativa som en slags rights revolution eller special interest och specialintressen, och allt som hade med rättigheter och specialintressen, det var ju det farliga demokratiska partiet som stod för det då. Och eftersom många av de här expanderande rättigheterna som den konservativa högern fördömde var ett resultat av helt enkelt domarnas tolkning i olika rättssalar eller byråkrater på myndigheter, så menar ju konservativa att en liberal elit som inte ens var folkvald hade tagit sig större befogenheter än vad de egentligen skulle ha då. De hade helt enkelt tagit makt från folket och dess folkvalda politiker. Så här blir ju liksom då starten också på att man försöker satsa på att få minska staten, minska byråkraterna och påverka domstolarna och domare så att säga. Och den här negativa bilden av staten som allt för mäktig och too powerful var någonting som trummades ut tillsammans med budskapet om att skatter och skattefinansierade program hade skenat. Och från 1960 till 1980 hade federala utgifter ökat från $92 miljarder till $590 miljarder. Och republikanerna försökte vinna röster genom att kritisera då det man kallar för big government. Och i den frågan var man inte, ska man säga, otvetydigt framgångsrika. Många amerikaner ansåg att federala utgifter var bra om de gick till viktiga program som Medicare, Social Security och andra välfärdsprogram som hjälpte individer att skaffa jobb och bostäder och utbildning då. De konservativa valde därför att inte rikta in sig så mycket på de delarna utan på de två områden där amerikaner generellt ansåg att staten skulle spendera mindre på då, som var internationellt bistånd och så kallad welfare, alltså program riktade till fattiga. Många inom medelklassen hade ju en väldigt negativ inställd till statlig fattigdomshjälp då den konservativa högern riktade ju särskilt in sig på de program som hjälpte de allra fattigaste, alltså som matkuponger, bistånd till familjer med handikappade barn. Inte sällan drabbar ju det här då afroamerikaner i innerstäderna som var de som framförallt tog emot sånt här då. Och kostnaden för den här fattigdomshjälpen med som matkuponger hade ju ökat markant under 70-talet. Det är ju ren fakta. Men den konservativa högern förstärkte lite slukt kritiken genom att framställa de här välfärdsprogrammen som orättvisa då. Ronald Reagan, han upprepar ju exempelvis historien om den så kallade welfare queen då, en afroamerikansk kvinna som enligt historien hade 80 olika namn, 30 adresser och 12 socialförsäkringskort då, och genom det här fusket hade en skattefri inkomst på $150,000 då. Och det här var ju en helt påhittad historia, liksom ren fiktion, men många trodde på den och allt fler amerikaner började tro att statliga program var orättvisa då. Och den konservativa högern, framförallt de här neokonservativa, skapar ju också en skepsis angående hur effektiva statliga program var då. Och det uppstår då en ideologi bland konservativa att alla statliga program ofrånkomligen resulterar i kontraproduktiva konsekvenser då. Man ifrågasatte om de här liberala politikerna och byråkraterna och experterna i huvudstaden Washington DC verkligen förstod hur verkligheten såg ut ute i landet eller om nationen kunde styras av liksom myndigheter i huvudstaden då. Och neokonservativa gick så långt att man menar att statliga program inte bara var var ineffektiva, de menar att de snarare försämrade de sociala problemen som de var tänkt att lösa. Alltså fattiga som fick bidrag avskräcktes ifrån att jobba. Barnbidrag till ensamstående mödrar bidrog till att man skaffade fler barn och inte gifte sig. Att bussa elever för att integrera skolor ledde till ytterligare vit flykt i förorterna och så vidare då. Och den konservativa högerns uttalande om att sociala program inte bara liksom var ineffektiva utan till och med kontraproduktiva var långt ifrån korrekta utvärderingar eller analyser av objektiva fakta, men det spelar liksom ingen roll. Inställningen till federala program som var designade till att hjälpa fattiga minoriteter dalade bland genomsnittsamerikanen helt enkelt. De konservativa högern bidrog ju därmed starkt till att ett redan i grunden skeptiskt folk tappar ännu mer förtroende för staten och statliga program då antalet personer som trodde att statliga myndigheter gjorde vad som var bäst större delen av tiden sjönk från 59% ner till låga 29% mellan åren 70-80 då. Ytterligare en fråga som de konservativa högern satte i fokus och som var relaterad till övriga, till flera övriga var ju det här med skatter. Då. Jag pratade bland annat om den skatterevolutionen i Kalifornien som spred sig i förra avsnittet och det här med utbudsekonomiska fokuset på att sänka skatter. Då. Och en orsak till att många amerikaner kunde tänka sig att dra in sociala program var ju att lätta på det man uppfattade som skattebördan. Då. Och det är ju på ett sätt ironiskt. USA hade ju fortfarande en av de lägsta skatterna i världen på 70-talet, men amerikaner hade ju egentligen sedan koloniala dagar ett oproportionerligt grundläggande hat mot skatter. Och 70-talets stagflation där inflation och annat urholkade realinkomsterna tillsammans med ett ökat ifrågasättande om skattemedel används effektivt blev ju tillsammans något som ökar hatet mot skatter. Och 1980 nådde andelen amerikaner som ansåg att den federala skatten var för hög, liksom nya rekordnivåer då. Många av de här frågorna hänger ju tätt samman då. Frågor om ras och social välfärd och skatter började sammanfölja fint med den konservativa högern och var ju en koppling som Ronald Reagan kunde spela ganska mycket på då. Och den konservativa högern sökte stöd hos vita skattebetalande förortsamerikaner på bekostnad av fattiga minoriteter i innerstäderna då. Trots att övertygande bevis saknas så målade ju också konservativa högern med god hjälp av de här utbudsekonomerna upp en bild av att höga skatter och statliga regleringar var de bakomliggande orsakerna till just stagflationen då, alltså låg produktivitet i industrin och inflation och arbetslöshet då. Lösningen enligt dem var ju att testa utbudsekonomiska förslag och sänka personskatter och företagsskatter och avreglera marknader ännu mer då. Och budskapet om sänkta skatter och avreglering hade ju alltid varit välkomna av big business, men på 70- och 80-talet blev budskapet populärt på bred front på den amerikanska medelklassen som såg sin realinkomst minska i stagflationens fotspår då. Och demokraterna attackerades hårt för att vara ett parti som ägnade sig åt tax and spend filosofi som man sa då. Och många republikaner kallade Jimmy Carter för Jimmy Robin Hood helt enkelt. Skatter blev ju exempelvis den viktigaste politiska frågan i mellanårsvalen 1978 och hamnade också i fokus på grund av den här så kallade skatterevolten i Kalifornien samma år då. På ett federalt plan föreslog republikanerna Jack Kemp och William Roth sin så kallade Kemp-Roth-plan som skulle innebära att federala inkomstskatter skulle skäras ner med en tredjedel som var ett drastiskt förslag av många då, så att säga. Så då har vi ju sett lite grann då i det första eller förra avsnittet hur konservativa högern växer sig stark och vi har sett här hur den demokratiska och liberala delen av USA är attackerad och på defensiven och blir allt mer splittrad och hur alla de här frågorna på ett eller annat sätt växer ihop då. Med det som grund så tycker jag att vi kan gå vidare i nästa avsnitt och titta på Ronald Reagans politiska karriär och presidentvalet 1980 då som den vändpunkt i amerikansk historia som det året och valet är då, så har vi en lite bättre förståelse för det. Men tills dess så får ni ha det bra. Hej då!
States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil.
And if the hippies and the yippies and the disruptors of the systems that Washington and Lincoln as presidents brought forth in this country will shut up and work within our free system of government, I will lower my voice.
If the impeachment provision in the Constitution of the United States will not reach the offenses charged here, then perhaps that 18th century constitution should be abandoned to a 20th century paper shredder.
Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.